Välkomna till Apans anatomi. I 2 månader nu har kriget i Gaza pågått. Israel har släppt 30 000 ton bomber än så länge över Gaza. Man har förstört 200 moskéer, 200 skolor och över 40 sjukhus i bombningarna. I nuläget är det över 16 000 människor som har dött i Gaza av bomberna, och av dem så är det över 6 000 barn. Och de flesta av de här har varit civila. Idag tänkte jag prata med Helena Hägglund som är från tidningen Brand. Vi gör ju Brand tillsammans. Hej Helena!
Hej Mattias!
Ja, och nu testar vi att spela in tvärs över Atlanten här, för du är i USA just nu.
Yes!
Ja.
Jag kanske också ska ta och säga att visst, jag är medredaktör på Brand, men jag doktorerar också i journalistik och studerar just sociala rörelser och sociala rörelsers relation till media framförallt.
Och det kommer vi komma in på, ditt liksom forskningsområde ligger ju i linje med det här, för vi ska prata om de stora Palestinas solidaritetsdemonstrationerna som har varit i USA och även i övriga världen, och försöka sätta vad den proteströrelse som nu växer fram, liksom hur man ska göra för att beskriva den. Men vad är det du gör i USA just nu?
Det jag gör i USA just nu är framförallt att förfasas över folkmordet i Palestina. Det är det jag gör. Sitter och förfasas över det på Instagram. Men jag borde avsluta min avhandling här.
Jag känner igen det där, att det är svårt att koncentrera sig på någonting annat nu än att följa utvecklingen och se vad som sker. Du är också medredaktör för nya numret av Brand, som när vi spelar in det här har just gått in på tryck. Det har temat Norrland. Finns det någon koppling mellan Palestina och Norrland? Finns det någonting där du tycker säger någonting om situationen?
Jag ska säga att temat är kamper i norr. För Norrland så blir det liksom att då förhåller vi oss till något form av så här geografiskt område med gränser i Sverige som kanske är lite problematiskt. Men kamper i norr heter det. Och ja, alltså absolut, just så här dekoloniseringstanken är ju väldigt framträdande i det här numret då, som vi har gjort. Och som det är för alla kamper för ursprungsfolk, som vi kan se här, även här i USA, så är ju dekolonisering ett jättecentralt begrepp. Och så även i norr då, att motsätta sig exploateringen söderifrån av naturen som människorna lever av i norr. Det är en stor fråga.
Vi kommer säkert tillbaks till det, så här, för att det blir intressant att mer prata om dekolonialisering, det koppla ihop. Men för det första kan man ju säga, under de här 2 månaderna så har det kommit också en global proteströrelse, en global solidaritetsrörelse som har vuxit fram. Och det speciella med den här är ju någonstans att den inte riktigt har förankring hos några partier. Att det verkar som det är en så här horisontell klyvning mellan de där uppe, speciellt när vi sitter i NATO-länder som helhjärtat går in och backar Israels pågående etniska fördrivning liksom av Gaza och folkmord. Och de rörelser som har kommit underifrån som har blivit helt demoniserade då uppifrån. Men samtidigt så har vi ju hela civilsamhället, alla solidaritetsorganisationer, alla internationella hjälporganisationer, från Amnesty och Röda Korset och Human Rights Watch upp till liksom FN, går ju ut och liksom slår på stora larmknappen nu vad som håller på att ske. Har du varit på några demonstrationerna ute på gatorna?
Jag har varit på väldigt många demonstrationer. Alltså jag vet inte om vi sa det, men jag är ju i Chicago, alltså i USA. Och jag var på den första demon. Då tyckte jag att den var jättestor och jag var liksom helt förvånad. Och sen dess så har det ju varit demonstrationer varje helg. Alltså inte bara här i Chicago utan i alla större städer, men alltså överallt i hela USA har det varit massdemonstrationer i princip varje helg. Och här i Chicago har det varit varje lördag, ungefär samma tid i centrala stan, har det varit stora demonstrationer. Och jag har ju liksom varit på många då och man ser hur de har vuxit och vuxit och vuxit. Och också faktiskt, de senaste har ju varit mer också, vad ska man säga, inte bara fredliga eller vad man ska säga. De har varit lite mer, de har slagit sig igenom polisblockader och sånt. Så att även där så händer det någonting. Alltså en styrka i protesterna också.
Och det har varit samma demonisering där av demonstrationerna, eller hur har reaktionerna i media och inom politiska samtalet varit kring dem?
Nej men alltså, egentligen då, för mitt forskningsområde så borde jag ta del av mer mainstream media. Alltså jag gör ju det i vanliga fall för att det är vad jag är intresserad av, att så här, studera hur mainstream media och sociala rörelser förhåller sig till varandra. Men jag kan typ knappt ta del av mainstream media just nu för att, ja men jag tror att du känner säkert igen det här också. Kan man ju göra kanske utifrån någon så här forskningssyfte, men liksom emotionellt så är det lite för svårt att se bilder från Gaza dagligen av folk som jag följer liksom och i princip som jag ser dagligen och liksom ser livet där och sen den här otroligt konstiga alternativa verkligheten i mainstream media. Ja, men i vilket fall så. Jag vet inte riktigt om jag kan säga att demonstrationerna i sig har demoniserats så jättemycket. När jag lyssnar på radio här, brukar jag lyssna på det jag liksom lyssnar på, den media jag tar del av här, är väl främst liksom lokalradion, alltså NPR, lokalt, deras Chicago-sändningar. Och jag tycker inte kanske att de har haft så jättemycket fokus på demonstrationerna faktiskt. Jag tror att det kanske handlar också om nyhetens behag eller så, för att det är just den nyhetslogiken som går igen där, att de kommer nog inte att ha rapportering varje lördag om demonstrationer. Det har ju blivit det nya normala så att säga.
Men det har varit en viss, inte kriminalisering, men det har ändå varit på universiteten så verkar det ha varit en del. Man har stängt ut pro-palestinska eller solidaritetsorganisationer för att verka och att det har varit.
Absolut, alltså det är en bra poäng. Alltså för alltså det är en sak med så här massprotesterna och mediebevakningen av dem. Det är ju en sak, men sen är det ju, förutom dem så är det ju så otroligt mycket andra aktioner som pågår hela tiden. Och de demoniseras, absolut. Alltså nu har det ju varit väldigt mycket diskussioner om studentrörelserna och här, det universitetet som är närmast mig, här har det väl varit rätt okej. Okay. De har faktiskt kunnat mobilisera och fortsätta demonstrera. De har gjort det dagligen, de har haft dagliga demonstrationer här. Sen, ja, vad var det, mitten på oktober kanske. Här, och där de kräver att universitetet ska sluta investera i vapen, tror jag det är, till Israel. Men på många andra ställen så har det absolut varit alltså otroligt svårt för studenterna att fortsätta. Det har ju varit stort tryck från, vad ska man säga på svenska, från donors, finansiärer av universiteten. Otroligt tryck på jättemånga institutioner från finansiärer att trycka ner den här mobiliseringen. Och jag menar, det har ju varit jättefarligt för studenter. På Harvard har vi ju sett hur de har blivit doxade och hur de har fått sina namn utskrivna. Alltså demonstranter menar jag, de från solidaritetsrörelsen med Palestina, fått sina namn och ansikten uppklistrade på bilar, eller så video, vad ska man säga, videos på bilar som kör runt på campus. Och du vet, folk har hört av sig till liksom framtida arbetsgivare och liksom sagt att de inte ska få jobb. Det är ett otroligt hårt tryck mot dem. Och det är ju inte bara liksom, det är ju även då SJP som det stora nätverket då som organiserar Palestina-solidariteten bland studenterna här. Student Justice for Palestine heter de. Och det har ju även varit också, samma sak händer ju också för JVP, Jewish Voice for Peace, för deras studentorganisationer också. Och de har ju blivit hindrat från att ha protester och på campusområden också. Liknande det vi såg i Sverige på Chalmers.
Vi har ju tittat på några artiklar som du skickade och tänkte det intressanta är att se vilka aktörer som deltar i Palestinasolidariteten i USA och just det med att de har inte demokratiska partiet riktigt på sin sida i de här frågorna, liksom att Biden har ju verkligen gått in och försöker spela en roll på Israels sida.
Alltså det är ofattbart. Det är som att han, oavsett vad det kostar, så är Biden beredd att göra vad som helst. Det känns faktiskt helt otroligt när man tänker på det. Det känns som att det kan kosta honom valet nästa gång, men det spelar ingen roll. Det verkar inte spela någon roll, för det är inte heller som att de direkt tonar ner sitt tonläge heller, liksom. Pyttelite på slutet, men knappt.
För jag har sett opinionsundersökningar också att det är ungdomen som håller på att svänga just nu. Att det stödet för Israel håller på att sjunka. Speciellt inom Demokraterna så minskar stödet.
Det är svårt att förstå faktiskt, speciellt när man alltid arbetar med den här logiken att amerikanska presidenter alltid jobbar för omval, att det är det viktigaste på något sätt. Då är det svårt att förstå logiken bakom det här.
Har Trump gjort några utspel i frågan eller är han bara tyst om den?
Men faktiskt, alltså han måste väl ha sagt någonting givetvis kan man ju tänka sig. Men jag föreställer mig att han är väldigt glad att han behöver inte bära hundhuvudet för den politik som han annars skulle bedriva också. Alltså för att han stöttar ju givetvis det här, för att det har ju varit hans politik, det var ju hans politik också. Jag menar, flyttade ambassaden till Jerusalem och bla bla bla. Alltså, det är ju 100% hans politik, men det är nog ganska skönt att slippa behöva bedriva den just nu, för att det är klart att det är rätt svårt då man stöttar kriget i Ukraina finansiellt och även ger massvis med pengar till Israel också. Alltså, det kostar väldigt mycket pengar, speciellt om det här kan pågå länge. Så jag tänker att det kan vara väldigt svårt och jag tänker att det är rätt skönt för Trump att någon annan gör det, så kan han sen efteråt säga något annat om han vill.
Det har ju varit en massa demonstrationer i Sverige också och det har ju någonstans fått bilda nya ad hoc-grupper och nätverk som har dragit till de här. Att Palestinagrupperna finns kvar men det har inte varit de som har tagit på sig ledarmanteln riktigt i de här. De genomförde de här walkoutsen som var från några universitet som det blev sånt liv kring. Annars så har det ju varit så här exilpalestinier, folk med Mellanöstern bakgrund och vänstern som gemensamt har i olika former gjort det. Men jag har fattat det som i USA att det liksom finns kanske, jag vet inte om det här stämmer, det får du rätta mig, så här fyra komponenter att du har liksom de som har arabisk-palestinsk bakgrund och det är kanske betydligt mindre än vad det är i Europa, den liksom komponenten. Och sen så finns det den traditionella vänstern och sen har du i USA också en stark judisk vänster och du har hela den, vad ska man säga, svarta antirasistiska rörelsen från Black Lives Matter som har gått in i det här. Så att det är fyra komponenter där. Finns det fler eller är det här liksom
Alltså,
en.
så kan man absolut se det. Men om man tar och ser det så här. Jag skulle nog också kunna säga att jag tänker kanske på det som att det är, alltså de delarna finns givetvis där. Men jag tänker att man kan se, om man ser mobilisering nu, skulle jag nog säga att det är så här tre olika saker som jag tycker händer. Och det jag tycker att dels så ser man de här frihetskamperna då, som alltså man ser typ den svarta rörelsen, alltså BLM-rörelsen, man ser landback-rörelsen för urfolken och de typerna av kamperna, alltså som liksom mobiliserar på gatorna. Jag tycker det är intressant just nu att se tillbaka över tid vad som har hänt de senaste, liksom, det senaste decenniet för som betydande för där vi är just nu. Och där har de här, det kanske vi kommer in på mer sen. Men även fackföreningsrörelsen är också ganska viktig, för det är också någonting som har vuxit väldigt mycket på slutet. Så det är också en del som kan bli betydande här och har redan visat sig ha viss betydelse. Men även också, även om vi pratar om det demokratiska partiet som stöttande i Israel och så, så har ju ändå hänt någonting på slutet med det demokratiska partiet. Och det är ju att vi har DSA, vi har Democratic Socialists of America, och vi har liksom deras tydligaste representanter då, som The Squad som de kallas, som är en tydlig vänster inom partiet och som också är people of color. Det här är viktigt, att det är liksom en antirasistisk vänster. Och jag tror att det är också viktiga delar, att även om vi har, även om det demokratiska partiet liksom stöttar Israel i stort, så finns det ändå en radikal liksom växande vänster inom partiet också, som inte kanske har funnits på samma sätt tidigare. Och jag tror att det är en viktig del att komma ihåg, för de är ju också, det är de som stöttar ett eldupphör just nu också.
Och jag tänker vi kanske kan börja med, vi kan prata lite. Jag tycker både den här judiska vänstersidan är intressant och också den här dekoloniala sidan och Black Lives Matter. Och om vi börjar med den här dekoloniseringsrörelsen och Black Lives Matter, så där finns det ju en lång historia av solidaritet med Palestina.
Mm. Alltså om vi tar och ser med så här, den rörelsen för svarta, så verkligen, jag menar, det har ju alltid funnits, det fanns ju så här under Black Panther-tiden också, och det har funnits ett sånt utbyte, en tradition av solidaritet med Palestina, alltså absolut. Och i den senaste vågen då av BLM, så från Ferguson-protesterna 2014, då var det ju kopplingar, då fanns det ju mycket så här stöd från Palestina kring de här, vad ska man säga, semimilitära svaret på protesterna i Ferguson. Så fick ju de mycket stöd från palestinier då, som beskrev hur de skulle klara sig, hur de skulle hantera att bli attackerade på det här sättet, eftersom att de har så mycket erfarenhet från det. Det finns i Palestina, så tänker jag att man har följt BLM-rörelsen liksom redan från 2013 då de började med Trayvon Martins mördande. Ja, polisen mördade Trayvon Martin, och sen framöver liksom, framförallt till 2020 också. Alltså att de har tittat på det här med intresse, för just kanske för att de har haft samma, för att de har haft massa kopplingar historiskt också. Och här i USA då, så alltså jag tänker att det är nästan omöjligt att inte se likheterna. Jag tänker att det är så många som gör det just nu. Jag såg en tweet som jag tyckte var ganska intressant. Jo, från en så här BLM-organisation, när de i deras solidaritetsförklaring till Palestina då, så i den så drar de paralleller till mellan den egna kampen för svarta i USA och kampen i Palestina. Och de, en som var bra var: "We stand in solidarity with our Palestinian family who are currently resisting 57 years of settler colonialism and apartheid. As black people continues the fight to end militarism and mass incarceration in our own communities, let us understand the resistance in Palestine as an attempt to tear down the gates of the world's largest open-air prison." Och sen fortsätter de sen också och säger så här: "We too understand what it means to be surveilled, dehumanized, property seized, families separated, our people criminalized and slaughtered with impunity, locked up in droves, and when we resist they call us terrorists." Och det är ju ganska så här talande för hur man ser då den här, för stora delar av den rörelsen för svarta arbetar ju mot övervakningssamhället och mass incarceration, och det är ett så här ord som jag har svårt att översätta till svenska. Mass incarceration som de ser hända här kopplar de då till samma typ av mass incarceration som sker i Palestina. Och även så är det ju bara det att för svarta i det här landet så är ju Jim Crow-tiden väldigt närvarande alltid. Och det var ju ganska nyligen. Och då att se på Palestina och se det här otroligt segregerade samhället där människor behandlas så olika utifrån ursprung och etnicitet och religion då. Det är ju närvarande för alla svarta också. Det är så väldigt lätt att göra de kopplingarna. Och det görs otroligt mycket just nu faktiskt.
Ja, intressanta i de artiklarna som vi har läst att jag visste inte att medborgarrättsrörelsen, att den till en början var väldigt så här, vad ska man säga, pro-sionistisk. Att den såg just det här, och med sionism, det är så självklart när man läser de amerikanska debatterna att det används hela tiden. Men i Sverige är det ju så här icke-existerande ord nästan i det offentliga samtalet, så att man måste liksom förklara det. Men att man, i det här fallet så menas ju liksom projektet att starta en nation, en etnisk nation för judar. Och från början var det ju inte ens självklart att det skulle bli just där Israel ligger nu, utan det var bara en nationell rörelse som sökte ett projekt att liksom hitta, skapa ett eget land. Och liksom i medborgarrättsrörelsen så gav man det där, liksom såg det som ett systerprojekt på ett sätt. Fram till 1967 när Israel snarare visade sig vara en bosättarkolonial makt. Att det sionistiska projektet mer liknade skapandet av USA och Australien på det sättet.
Och sen också det så här etnonationalistiska i det också. Alltså, för att från början var ju kanske också, det var ju inte 100% givet heller, alltså att det sionistiska projektet var tvunget att bli så ett nationalistiskt projekt. Alltså det har ju funnits andra idéer om sionism också. Så här, vad man än tycker om det, men så här, kulturell sionism och så, som kanske haft andra visioner för vad en plats på jorden för judar kan innebära. Det har ju kunnat vara något annat, men nu så är det ju inte nu.
Medan för Malcolm X och sen för Svarta Pantrarna så tog man ju mycket mer direkt ställning då för det motstånd som skedde liksom när Israel ockuperade Gaza och Västbanken, liksom tog det från Jordanien och Egypten.
Så. Ja, exakt, exakt. Jag tror att de var där, alltså om jag inte missminner mig så tror jag att Svarta Pantrarna var i Palestina också och tränade så här, armed struggle tror jag.
Som alla antiimperialistiska grupper.
Det är nästan otroligt att tänka sig att det var så en gång i tiden faktiskt.
Ja, en sån otrolig international i kamp.
Men det kanske är det som händer nu. Det är faktiskt, det kanske är det som händer nu, för jag vet inte, det är ju lätt att vara så överoptimistisk kanske, men alltså det är ju någonting ganska stort som händer här i USA faktiskt just nu. Det är stort. Mm. Det som händer på gatorna här.
Om vi sen kommer in till Jewish Voices for Peace, som är en uttalad judisk rörelse som är antisionistisk. Det liksom står inskrivet i deras plattform. Det är ju för att lyfta fram en judisk tradition liksom ända från slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, som inte strävade efter att bygga liksom en egen nation, att skapa en egen plats på det sättet. Medan just Black Lives Matter och ursprungsbefolkningarna, så där finns ju mer det här dekoloniala perspektivet som är det centrala i diskussionen. Och de där, det blir ju intressant när de där två diskussionerna möts liksom. Att det är motståndet mot sionism har ju liksom inte, ett sionistiskt projekt har ju inte varit det viktiga liksom kanske för Black Lives Matter, utan där ser ju snarare när kopplingen ses ju snarare i att utsättas för de här Att man har sett att liksom amerikanska kravallpolisen har åkt över, tränats i Israel. Hela anti-apartheid-motståndet, att det är liksom man ser att det här är en apartheid-regim i Israel. Att det finns mer, det är ju liksom kopplingarna ligger ju mer på hur man ska avkolonisera både USA liksom och liksom Palestina och Israel.
Men det jag tänker är liksom intressant för det som händer just nu är att jag tror att kamperna inte behöver vara så lika varandra. För det vi ser är att många olika kamper kommer samman fast de har till synes helt olika mål. Och även alltså inrikes, ofta fokuserade här i USA då, så här inrikespolitiska mål någonstans ändå. Och sen så får de den här globala perspektivet av global solidaritet. Det är ju det som är intressant, men något som jag tänker är viktigt i det här är att, alltså det är väl två grejer man skulle kunna säga. Alltså dels att det har funnits, där vi är idag med den här stora massmobiliseringen för Palestina, det skulle inte kunna hänt om det inte hade föregåtts av ett decennium av organisering av civilsamhället. Därför att det är liksom A och O för att man ska få till en sån här massmobilisering. Så folk har organiserat sig, de har radikaliserats, om vi säger så, på olika håll. Och i den här processen, så upplever jag i alla fall, så tycker jag mig se att det folk har hållit på med, jag tänker att det som har hänt är att det finns olika rörelser då, om vi tar och säger Occupy, vi säger Landback och BLM till exempel. Det är så här rörelser som är decentraliserade rörelser där många olika grupper ryms under ett större paraply. Och alla de här grupperna ställer ju liksom krav på lokal organisering och där det finns också utrymme för radikalitet. Och alltså de är inte så centralt styrda av liksom en viss typ av taktik och en viss typ av mål. Utan finns mycket mer plats för olika typer av tolkningar. Och finns stort utrymme för ifrågasättande av hegemoni. Som kanske inte alltid finns annars i toppstyrda, liksom mer välorganiserade, tydliga grupper. Och i det här så tycker jag att jag ser något som jag tycker är viktigt och det är utbildning. Hur de här grupperna utbildar sig själva hela tiden. Alltså inte bara så här som akademisk utbildning utan utbildning inom rörelsen. Där det är så här med systemkritik och antirasism och så här. Och det är så här så otroligt stora delar utav till exempel Black Lives Matter-rörelsen. Om man tänker så här, critical race theory till exempel, var ju från början ett så här akademiskt begrepp och nu har ju det blivit någonting som används av många. Och det är ju en kritisk historieskrivning av USA som antas utav den här rörelsen. Och det är liksom att de här grupperna då, BLM till exempel då, att de utbildar sig själva i ett kritiskt förhållningssätt till amerikansk historia och imperialism. Och det gör ju att de liksom kan solidarisera sig med andra kamper runt om i världen och andra kamper i USA för att de har det kritiska perspektivet på imperialism och på nationalism. Och det tycker jag är väldigt så här intressant faktiskt. För det är ju det som gör att de växer från att bara handla om lokal organisering mot polisvåld till att kunna ta sig an andra kamper för att det finns en sån liksom förståelse för USA som imperialistiskt projekt typ och som ett rasistiskt projekt och att då se förlängningen av det i resten av världen.
Och det finns ju också i Sverige lite föreställningen att BLM var en våg, den kom, det blev enormt stora demonstrationer och sen kom valet och så försvann den helt liksom. Att det här var bara en explosion som kom från ingenstans och sen direkt försvann. Och man ser inte att det har en lång historia, men också det var ju två vågor som var 2014 och 2020 var liksom två pucklar i den, men den försiggicks och den har transformerats och som du säger, den har överlevt och tar nya former och det är den någonstans också som Det kanske är svårt att ens tänka sig de här solidaritetsdemonstrationerna utan att tänka sig det BLM, den rörelseerfarenheten.
Ja, men jag tror också, för att vara helt ärlig, jag tror att BLM är så otroligt centralt för, inte bara, utan även för de som, det här, nu gissar jag, men jag tänker så här, även för de som håller på med landback, så är det så här,
Berätta vad Landback är.
ja, förlåt, landback-rörelsen, det är ju alltså en bred rörelse för så här, ursprungsbefolkningen här som vill, som kräver mer makt och inflytande över sina områden och ja, över sina liv liksom. Och där finns det ju flera andra liksom, grupper och kamper inblandat i det. Och även liksom, som kopplar också ihop ursprungsbefolkningen i Kanada med USA och även andra ursprungsbefolkningar runt om i världen. Så den är ju också global liksom, i sin ansats någonstans faktiskt. Och jag tänker att många också samer och alltså i Sverige då tittar, och inte bara ursprungsbefolkningen, men många i norr tittar även på den här rörelsen i USA och Kanada också och tar inspiration. Nej, men det jag tänkte säga var att jag tror att betydelsen av BLM för folk som jobbar med ursprungsbefolkningens rättigheter och även för den här stora antisionistiska judiska vänstervågen. Jag tror att BLM är, jag kan inte liksom belägga det här så här med forskning, men min hunch att BLM har varit jätteviktigt för även det här, för även de projekten, för att det sker en kritik av hegemoni och en mobilisering på gator som visar att andra kamper, frihetskamper, är möjliga. Och för så här funkar ju i alla fall, så här funkar ju sociala rörelser, att de kommer inte från ingenstans. De lär av varandra hela tiden. Så funkar, alltså globalt och i ett land, så lär de av varandra. Och breder någon vägen så finns det mer utrymme till att driva sina egna frågor på liknande sätt. Så jag tänker att det är centralt det de har gjort.
Precis som den roll BLM har spelat i USA, så att oron i Europa på samma sätt som hela liksom den Trumpska högern har sett kritisk rasforskning och BLM som en fiende, att det är det kulturkrig de har kämpat mot. Det och aborträtten och queer-transfrågor är det krig de har kämpat. Så har det ju i Europa, liksom man har försökt lyfta över det motstånden mot kritisk vithetsforskning, kritisk rasteori, motståndet mot trans, drag story hours, men framför allt har man inriktat sig mot klimatrörelsen och Fridays for Future. Och här har ju hetsen verkligen varit stor mot Greta Thunberg och Fridays for
Alltså det är
Future.
vansinnigt att se.
Och
Helt
ja.
otroligt.
Och det är samma där, att det är någonstans här en sån naivitet. Man ser så här borgerliga debattörer, men även vissa röster från liksom miljörörelsen och klimatrörelsen som vill hålla, ja men klimatfrågan är så ifrågasatt nu och den har nedmonterats under nya Tidöpartierna, att vi kan inte politisera klimatfrågan i det här läget. Ta bara och diskutera konkreta frågor, konkreta mål. Men då missar de ju en av hörnstenarna i hela Fridays for Future globalt från första början, har varit det här begreppet MAPA, Most Affected People and Areas. Och det är hörnstenen från första början, att man tittar att globalt sett, så det här är det som är climate justice, liksom klimaträttvisa i frågan. Att det går inte att tänka sig klimatfrågan utan att tänka att vi är olika, vi bidrar olika till klimatförstöringen och vi drabbas väldigt olika. Och globalt drabbas vi väldigt olika. Så att Fridays for Future har ju jobbat väldigt mycket med att hela tiden åka utanför alla sådana här Coop-klimatmöten och där bygga allianser. Och de vill inte kalla det globala syd som kanske vi sa i globaliseringsrörelsen, utan det begrepp de använder är ju då istället är most affected people and areas, och se vilka är de som har utsatts för mest av extraktion av Vilka är det som har drivits bort från land, som har liksom fått sina sätt att leva förstörda och sen kommer drabbas av torkan, klimatförändringarna, vattenhöjningarna. Så här. Och där har ju de alltid tittat på Palestina, palestinier, sett klimatets roll.
Jag kan ju bara lägga till där, alltså att de pratar ju inte om globala syd eftersom att de också ser samma saker hända i norr.
Mm. Alltså, ja, just det.
Alltså faktiskt. De deltar ju också i protesterna mot gruvbrytning och så i norr. Så att de ser ju livsvillkoren förändras även där. Och jag tycker, jag måste bara säga, det här kan du ta bort sen om du vill, men alltså bara på tal om det så tycker jag det är väldigt bra att sluta använda sig av begreppet globala syd faktiskt. Därför att det ger ingenting. Därför att kamper är interconnected. Och att bara prata om de där borta är liksom inte relevant. Det är bättre att koppla ihop. Och så jag, för så fungerar ju rörelserna själva. Att de kopplar ihop sig med varandra runt om i världen. Ja. Så det finns inte bara ett globala syd. Och vi har ett ansvar gentemot dem. Vi har också kamper här. Det är inte bara så att vi ska skydda dem, utan det är, vi har kamper, de har kamper och vi agerar i solidaritet med varandra.
Och här ser vi att det är inte, det här är ett arv från antiimperialistiska vänstern, 68-vänstern, och prata på det sättet. Och globaliseringsrörelsen började istället prata om så här, men nord är i syd, syd är i nord. Liksom. Du hittar syd i metropolernas förstäder, i landsbygden. Du hittar nord i de här megastäderna, i forna syd. Så att begreppen har helt blandats upp.
Men jag bara tycker att det är intressant också att prata om då antiglobaliseringsrörelsen och det vi ser idag. För jag känner ganska mycket att det finns här många paralleller. Alltså för okej, jag själv, mitt så här personliga politiska uppvaknande kom ganska mycket genom under andra intifadan. Den var ju samtidigt som antiglobaliseringsrörelsens heyday.
Globaliseringsrörelsen som vi sa.
Ja, ja.
Vi vill ju inte kalla det anti.
Ja, okej. Okay. Globaliseringsrörelsens tid. Det är ju intressant för det var ju en tid av internationell solidaritet. Det var ju väldigt mycket det som var kärnan. Och så dog detta ut. Och sen så har ju allt varit fruktansvärt i Palestina och blivit etter värre liksom hela tiden. Hade vi haft det här samtalet, du och jag, för alltså om Palestina, om vi hade haft det för 3 månader sedan, då skulle jag ha sagt, vi behöver en ny solidaritetsrörelse. Var är den globala solidariteten? Så här, den finns inte, var är den? Och sen bara, ja, nu är vi här. Den finns och folk går runt överallt i kofias liksom. Folk pratar om global intifada. Det är otroligt. Och det finns ju, alltså, man kan ju se av det som vi har pratat om under samtalet också. Det är ju, man kan ju se då kopplingarna då till globaliseringsrörelsen då.
Men man ser då BLM naturligt hakar in i det här. Fridays for Future som har varit lika mycket inne och organiserat kring ursprungsbefolkningars rätt, kring naturens rätt, jobbat med det. De naturligt också hakar in i det här för att det har de jobbat med från dag ett. Men den här chocken över när de här rörelserna går in och tar så stark ställning i de här frågorna som de alltid har jobbat med, så att säga. Men då tänkte jag att vi kanske ska gå in på den här vänsterjudiska traditionen också som i USA, som är Jewish Voices for Peace och flera andra. Jag vet inte om du har läst Naomi Kleins nya bok, Doppelganger.
Jag har hört henne prata om den och jag har läst recensioner och så. Så jag lyssnade faktiskt på ett samtal igår där hon pratade om boken. Men jag har inte läst själva boken än, jag har inte hunnit.
Men det hon lyfter om är också hur det från 1800-talet också har funnits två judiska tendenser hela tiden som någonstans har stått mot varandra. Och de har inte varit, ibland har det varit öppen strid och ibland har det mer varit kompletterande strategier. Och det ena är ju det att judar har spelat en oerhört stor roll i Europa i den marxistiska traditionen, i arbetarrörelsens tradition. Att liksom som ett utsatt kollektiv, och har de också försökt förstå systemet och därför också varit väldigt överrepresenterade inom vänstern, bland vänsterns intellektuella. Så det finns ju en grund där som konspirationsteorierna använder sig av och bygger på. Att det är många ledande företrädare, från Marx till Trotsky, Rosa Luxemburg, till Frankfurtskolan, har judisk bakgrund. Men Naomi Klein lyfter speciellt det här allmänna judiska arbetarförbundet, som kallades Der Bund, som en inspiration, som är vad den judiska delen av den europeiska arbetarrörelsen, och många som sen emigrerade till USA, de tog ju med sig den organisationsvanan, att det, Manhattan kokade av socialistisk judisk organisering av flyktingar som kom med båtarna dit, från en del av den här traditionen. Och den där, det Bund var inriktade på, hon pratar om att de var inriktade på en härness, härhet, till skillnad från den sionistiska traditionen, som sen kanske blev starkare, mer, började också växa på 1800-talet, men överlevde på ett sätt de två världskrigen mycket bättre än den judiska vänstern, den judiska marxismen, som var mer värnes, därhet, att det byggde på att hitta landet, platsen där man kunde vara skyddad, där man kunde vara garanterad, där förintelseöverlevarna, där flyktingarna från Nazityskland kunde bygga upp en superförstärkt nation. Och även den delen av vänstern som tänkte att det var först genom att skapa det här nya landet som vi kan skapa socialism. Men det här bondfolket, de var mer intresserade av att judar ska kunna leva i väst. De ska kunna leva i väst, de ska kunna ha kvar sin judiska kultur, men de ska också jobba för arbetares, alla minoriteters rättigheter. Och att det, på det sättet var de inte en nationalistisk strömning utan en universalistisk strömning inom vänstern. Och att de två universalistiska strömningen inom den judiska vänstern och den som blev mer nationalistisk har någonstans hela tiden brottats med varann. I USA så har man ju dessutom en ultrakonservativ judisk tradition som är, om en mer bokstavstroende, som säger att ja, men Israel kan inte uppstå förrän Messias föds. Att försöka starta Israel innan Messias är född, det är bara typ djävulstyrkan. Liksom, att det, så att de deltar ju också på alla demonstrationer, fast de är en reaktionär rörelse i mångt och mycket.
Ja, men precis. Men det visar ju åtminstone i alla fall att judar inte är en enda sak. Även om de är reaktionära så är det ju som att det finns en otrolig bredd på vad det är att vara jude och en syn på det sionistiska projektet.
Om vi går till USA då, där Jewish Voices for Peace, jag tror de var 96 eller något sånt, de bildades, och sen så finns den här tidningen Jewish Current som är mycket äldre, men där det kom in en ny generation. Så att det finns en stor levande judisk vänstertradition fortfarande i USA som är väldigt intresserad och knyta an till den judiska vänsterhistorien och lyfta den, att de ser Bund som sitt ideal fortfarande i Jewish Voices for Peace, och därför deklarerar öppet att det är en antisionistisk, antinationell organisation.
Och det är så intressant, för då är ju det att det är ju en rörelse som är en frihetsrörelse också, alltså för judar. Det finns en annan poäng än att bara vara solidarisk med Palestina, är ju också den egna frigörelsen någonstans. Men det är intressant då, med, även om de här har funnits länge, så här Jewish Voice for Peace, jag tänker att det är en sån här, det är en intressant rörelse för att den är så här, jag har varit på så många demonstrationer och jag har träffat, det är alltid gamla tanter med. Alltså att det är äldre kvinnor och män som är med i demonstrationerna för Palestina. Och de har alltid haft en roll där. Men sen kan vi se en otrolig mobilisering av unga just nu. Och det är ju någonting som händer här. Alltså att många liksom millennials är med nu i den här rörelsen. Så här hade det ju inte heller sett ut för den här rörelsen för några år sedan.
Men samtidigt så, precis som BLM har en historia, så har det här en historia att det fanns en vänsterjudisk närvaro i Occupy-rörelsen, att många möttes där, försökte politiseras där, försökte skapa liksom sitt forum där, och att det här liksom skedde samtidigt som innan också Gaza-kriget, så att det kom att knytas ihop där, det arabiska våren och som händelserna i Palestina. Ja, men i Bernie Sanders-kampanjen, så alltså Bernie Sanders egna vänsterjudiska bakgrund var ju också en samlande, man gick in och organisering. Naomi Klein är ju liksom som en personifiering av hela det, för hon sitter ju med i Jewish Voices for Peace-ledning. Att hon har inte varit själv, utan det har funnits ett stort kollektiv av folk som har gått och deltagit i de här strömningarna. Och det kanske inte är samma ådra och helt samma tradition som Black Lives Matter har följt. Men det är definitivt, det går inte att förstå vänstervågorna i USA eller vänsterorganisatoriska liksom, vänsterpopulismen och Occupy och så, utan att förstå att de har varit där och de har varit med i diskussionerna och tagit dem där och lyft in frågorna från sitt håll där.
Mm. Nu ska vi kanske inte prata så jättemycket om Bernie Sanders just i det här samtalet för Palestina, eftersom att han har ju varit otroligt tyst. Många som är besvikna på honom.
Men Jewish Voices for Peace har ju varit desto högljuddare då, så du kan ju berätta lite vad de har gjort.
Alltså jag tror att de är oumbärliga för kampen just nu. Alltså de bara är det. Jag är övertygad om det. För innan jag kommer in på vad de gör, så betydelsen av dem är ju viktig för att, alltså för att hur mycket än liksom den ekonomiska och politiska eliten här i USA försöker liksom likställa antisionism och antisemitism hela tiden. Det här är ju, det har de ju gjort i all evighet. Men det är ju nästan omöjligt att fortsätta göra det när vi ser en sån mobilisering av judar, antisionistiska judar. Då är ju de slår hål på den diskursen. De gör det ju nästan för att alla kan ju inte vara self-hating Jews liksom. Det går ju inte att säga det om alla. Deras roll är så otroligt viktig alltså. Och men om vi ska prata om vad de har gjort. Dels så är ju framförallt att de, genom att de är med på demonstrationer och genom att de hela tiden samarbetar med till exempel, som jag var inne på, Students Justice for Palestine och andra organisationer som drivs av palestinska amerikaner. Så att de samarbetar med Palestina-grupper är ju jätteviktigt i varje demonstration på alla universitet. Jag har sett dem i jättemånga demos här också, som sagt. Att man visar att man inte är någonting eget bara heller. Det är inte bara som att vi står utanför, vi har våra egna kampanjer och stöttar Palestina. Men vi deltar i det här gemensamma projektet, i den här rörelsen för Palestina. Och vi är organiserade tillsammans. Det är viktigt, men sen så gör de ju också det att de har, jag slås ofta av det, hur välordnade och välorganiserade protester de har faktiskt. Jewish Voice for Peace. Då de har, du vet, de har liksom likadana t-shirtar, not in our name, de har sina tydliga slogans och ja, men de gör die-ins, du har väl också sett det på, det var väl centralstationen i New York och i Pennsylvania och på många fler platser då de ockuperar centralstationerna och även vid Frihetsgudinnan och många andra såna här, vad ska man säga, mer uppseendeväckande och välorganiserade aktioner där de talar i enad röst, så här, not in our name. De gör de sakerna plus då att de organiserar sig tillsammans med andra där deras poäng inte är huvudpoängen utan där de lyfter fram palestinska röster istället. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Så att de två sakerna parallellt är ju väldigt mäktiga när de, att de gör dem tillsammans.
Ja, organisatoriskt liknar de nästan lite Åtställ våtmarker och Extinction Rebellion i det där. Det är tydliga symboler, tydliga slogans. Det är, för att gå med så måste du ha två personer som går i god för eller berättar att de kan stärka vilken, vem du är. Och aktionerna går ut med kort varsel inom ett dygn och sen de följer en icke-våldskodex, de sjunger liksom sånger på hebreiska och har verkligen, aktionsrepertoaren är väldigt klarlagd, bestämd. Det är en tydlig vilken symbol man ska skicka ut med den där aktionen, hur den ska göras för att vara störande, blockerande men ändå vara så här fredlig och lugn och snäll och inte kan bemötas med repression.
Men, och det är ju intressant nu när vi är inne på det, för det är ju någonting som faktiskt särskiljer sig från då BLM och Landback till exempel som vi pratat om, för som är mer, och då Occupy också som vi var inne på, som är då mer lösa rörelser där också kamper sker på väldigt många olika sätt. Alltså BLM kan ju också, vissa grupper, BLM-grupper, är väldigt radikala medan andra är mer liberala faktiskt, trots allt. Så att det finns en bredd där. Så det är klart, Jewish Voice for Peace och de är ju lite annorlunda på det sättet faktiskt. Mer välorganiserade, ja, kanske.
Ja, jag tänkte nästa poddavsnitt kommer jag ägna mer åt så här judisk vänster och försöka ha ett samtal kring det från ett svenskt perspektiv. Jag tänker att vi kanske bara ska säga någonting, repressionen och dels vad vi tror politiskt kan komma ur det här. För att någonstans så förändrar ju det här redan samtalsklimatet, vad liksom ungdomarna står, ungdomarna värderar, och det förändrar, liksom skapar ett tryck inom demokraterna underifrån, precis som Black Lives Matter gjorde, påverkar de här olika radikala kaukaserna eller samlingarna liksom. Men vad tror du annars? Vad kommer bli resultatet av det här? Vad är det?
Alltså det är så svårt såklart att säga om framtiden. Mm. Men alltså jag menar, det är ju i alla fall uppenbart att det finns en ny slags global utblick och global solidaritet här i alla fall. Om vi bara pratar om USA då, som är viktigt att ta tillvara på för vänstern. Och samtidigt, det sker ju då samtidigt som vi ser en ökad nationalism på andra hållet. Så, och sen så är det ju svårt att säga något om vad som kan komma i framtiden. Det handlar ju också om hur man ser på vinster och förluster. Oavsett vad så är det i alla fall en stor ung generation som faktiskt formas just nu, som får då sitt politiska uppvaknande just nu. Alltså jag är övertygad om det. Att otroligt många som antingen får sitt politiska uppvaknande exakt med Palestina just nu, eller som har fått det genom de här olika rörelserna de senaste åren. Och de har ju också lärt sig att organisera sig och bygga nätverk. Och det är ju liksom starka krafter som kommer att måste tas tillvara på något sätt. Och det här är ju då en skillnad om man tar och ser, jag tänkte vi pratade lite grann tidigare du och jag om den här boken If We Burn.
Mm, yes, precis.
Av Vincent Bevins som just kom ut. Och där så pratar ju han då om ett decennium av globala kamper då. Eller ett decennium av kamper i världen. Som har varit, alltså som inte har lyckats är väl hans devis, som inte nådde dit de ville.
Ja,
om man ska säga.
Och fick en, utlöste en väldig reaktion, en reaktionär rörelse som slog tillbaks liksom. Han tar Brasilien som exempel där han bodde, där liksom Bolsonaro någonstans kom som ett resultat eller en motreaktion på den rörelsen för fri kollektivtrafik och liksom höga priser som var där. Och vi hade liksom hur, ja men Egypten, så här, hur den kontrarevolution någonstans
Exakt.
skedde liksom mot hela egyptiska.
För det är så jag tänker med om vi tar oss liksom jämför med Egypten och arabiska våren där. För ja, men jag har ju bott i Egypten länge och bodde ju där under arabiska våren och de följande åren efter det. Och där kan man ju se något annat, och där är ju en det som händer just nu. För att om vi utgår från Vincent Bevins, det han utgår ifrån i sin bok då om de här kamperna. Så det han säger är ju som att de här länderna som han pratar om har under år arbetat, och det här stämmer bra in på Egypten, alltså att regimer som har marginaliserat vänstern under lång, lång tid, så att de inte har någon kapacitet att organisera sig lite grann så. Och sen så sker det såna här stor, stor protest som fler och fler blir engagerade i. Men sen så genom att man inte har haft den här organiseringen historiskt, för att hela vänsterrörelsen har varit så marginaliserad, så skapas det ett politiskt vakuum. Det är det han säger då här, för att vänstern inte kan plocka upp den här energin som formas. Och då kommer då antidemokratiska, redan organiserade grupper in och fyller det vakuumet. Det är ju det som händer då i Brasilien, och det händer ju i Egypten också. Men det man kan se då, om vi ska jämföra det som har hänt där då med USA, så är det ju att genom att vi faktiskt har en kraftig mobilisering på många olika fronter och i många olika frågor de senaste 10 åren då, det finns ju inte det här vakuumet. När, efter att de här demonstrationerna just nu kring Palestina, efter dem så finns det ju någonting att bygga vidare på. Det finns inte bara ett vakuum som fylls av totalitär fascism. Den finns ju där också vid sidan om, men jag tror att det finns mer att bygga på. Men där är ju någonting som är intressant att tänka på Sverige i och för sig. För hur ser det ut i Sverige? Vad finns det att bygga på i Sverige? Tycker jag är intressant.
Nej, här har vi ju det som är kvar av klimatrörelsen och det som börjar ta form. Och det är ju en livlig diskussion nu hur man ska fånga upp det här momentumet och inte bara låta det försvinna iväg. Och det är ju intressant med en sån situation tycker jag. För att jag tänker liksom så här, om vi ska få en sån reaktion som skedde för 10 år sedan efter arabiska våren och motreaktion. Vi lever ju fortfarande i den reaktionen. Vi har ju redan de högerpopulistiska, nyfascistiska partier som har kommit till makten. Att nu är det någonstans de som ska sitta vid makten och administrera det här så att de är inte det här oprövade kortet eller det som kan kliva fram på gatan längre. Utan nu är det snarare så här, jag tycker nästan det är så oerhört vansinnigt projekt. Jag förstår ju vad de håller på med som Sverigedemokraterna och Tidöpartierna. Att de använder antisemitismanklagelserna mot solidaritetsdemonstrationerna för att tvätta Sverigedemokraterna fria från sin historia. Att genom att göra SD till det mest pro-israeliska partiet och utmåla all kritik mot Israel, mot sionism, mot apartheidpolitiken som driver det som antisemitism, så ska de göra en tillbakakaka, vända det här, liksom kortsluta den diskussionen.
De har lärt sig från Tyskland.
Ja, visst så de ska liksom kunna göra, och det här verkar ju vara något som sker i land efter land. Det är ju inte bara Sverigedemokraterna som gör den resan, utan det är liksom, ser vi på nästan varenda ytterhögerparti som nu har närmat sig makten, har ju profilerat sig väldigt tydligt som pro-israeliska nu. Men i och med att Israel håller på och bedriver ett folkmord, en etnisk rensning, att det är så stort larm från alla människorättsorganisationer, hjälporganisationer, så jag har så svårt. Ju fler personer som dör, ju fler barn som dör, desto vanskligare blir hela deras projekt. Jag
Precis.
tänker man nästan får hoppa tillbaks till Vietnamkriget, liksom att det här första kriget som sändes i tv-apparater rakt in i folks hem, liksom hur det exploderade tillbaks mot USA, mot Frankrike. när man såg det kriget och skapade en enorm vänstervåg.
Och varför det blev en vänstervåg där är ju också för att det fanns redan organiserade, för att folk redan var organiserade innan. Alltså hade vi haft samma reaktioner mot Vietnamrörelsen om inte medborgarrättsrörelsen hade varit så, så stark innan, och om inte studentrörelsen i USA hade varit så otroligt stark innan, så hade ju inte motståndet mot Vietnamkriget heller varit så starkt, så att säga. Ja, bara för att återknyta lite.
Jag tror att det är en tänkbar linje för högern just nu världen över, att de kommer gå mot att bli en mer folkmordshöger. Att de kommer acceptera folkmord. De kommer acceptera. Det var på klimattoppmötet nu, så var det, hölls det tal liksom från olika representanter från Latinamerika som pratade om det. Så här, men vi ser vad ni håller på att göra. Det finns en koppling mellan Palestina och klimatfrågan. Att ni är beredda att offra en del av världens befolkning för att behålla era privilegier. Och därför måste ni liksom avskaffa alla former av universella rättigheter, krigets lagar, upphäva allt det där och bara säga att nej, men vi har rätten till att göra det här för att vår motståndare är så demonisk. Liksom. Det är Hamas, Al-Qaida, islamismen, antisemitismen som de strider mot, och därför har de rätt att totalbomba hela geografiska områden med alla civila i. Och det, alltså, det är dålig optik. Det liksom kommer slå tillbaks mot dem liksom när hela det här, alltså de kan inte hålla det larmet borta i all tid. De kan inte fortsätta säga att det här folkmordet bara är Hamas-propaganda och säga att man, när man lyfter det liksom, att FN för fram, Amnesty för fram Hamas propaganda, att Carl Bildt för fram Hamas propaganda.
Ja, exakt. Alla gör det. Och att alla judar är antisemiter nu helt plötsligt också. Så här.
Ja.
Alltså, så här, judar som kritiserar Israel, de är också det. Alla är bara motståndare. Så här. Men,
ja, det håller inte, det håller inte.
Jag kanske har fel, men jag tycker att det verkar vara som att det är svårt att organisera sig i Sverige för att det inte har funnits. Men, och jag tänker att det finns någonting med att den här högerns projekt att nedmontera hela civilsamhället också, som du kanske kan, du kan ju mer om det, men att det är ju också ett sätt att omöjliggöra all form av rörelse som faktiskt gör någonting, som står bredd när någonting sånt här händer. Som kan fylla det här vakuumet då.
Jo, det de gör just nu är ju att de försöker på alla sätt omöjliggöra alla former av rörelse.
Även innan, jag menar, innan Palestina, även innan
dess. Ja, även innan, ja. Mm. Men att de är livrädda för att det ska ske, och de försöker nedmontera det. Och inte för att protester i sig bara skrämmer dem, vilket Palestina-demonstrationerna gör. De tror ju själv på sina egna spökhistorier, att alla Palestina-demonstrationer är våldsamma, att det är hotfullt att röra sig där och att det är så många. Men även att de är rädda att det här liksom någonstans ska lyfta fram Socialdemokraterna tillbaks till makten. Det är en invandrare och vänster i kombination med akademi liksom, som utifrån de befästa institutioner vi har bitit oss fast i. Nu kommer vi göra en enorm push som driver Socialdemokraterna framåt, och därför måste de snabbt som fan nu montera ner, stäng ner. Stäng ner ABF, stäng ner mötesplatserna, inför inskränkningar på universiteten, försvåra organiseringen där, utvisa mer, stäng ner moskéer.
Och omöjliggör all form till muslimsk organisering också.
Ja.
Alltså av det muslimska civilsamhället. Inte bara genom att stänga ner moskéer, men bara det har ju, har ju varit ett projekt länge att omöjliggöra och också misstänkliggöra all form av liksom muslimsk organisering. Det har ju också varit väldigt tydligt. Men jag tycker bara det är intressant i Sverige att se att det på något sätt har varit ganska tydligt att om vi jämför då att här i USA så ser vi då ett decennium av, den här, av olika kamper då som har vuxit fram parallellt och liksom lär av varandra och så vidare och som är väldigt så här, viktiga. Men samtidigt då i Sverige så har, tycker jag, upplever jag då att varje försök till rörelsebyggande har helt omöjliggjorts. Jag tänker också, jag själv så i min avhandling så studerar jag invandrarrättsrörelsen. Och så tar man från 2013 och framåt. Och så tar man och ser då 2015, något som höll på att byggas, en otrolig solidaritet med och liksom en rörelse för asylsökande och deras rättigheter och bla bla bla. Men den bara försvann. Det var något som började som skulle kunna ha blivit någonting stort faktiskt. På liknande sätt som faktiskt invandrarrättsrörelsen här i USA har varit stor under många år också. Så skulle det kunna ha hänt i Sverige. Men som bara 2016 så försvann det.
Det här är en stor fortsatt diskussion att ta. Men som sagt, nu är folk ute på gatorna just för stunden. Så nu är det ju...
Hoppas bara att det inte blir ett vakuum där efteråt.
Ja, nej, det får inte bli ett vakuum. Men lösningen på att det inte blir ett vakuum i nuläget, det är ju att diskutera organisering. Och det är där vi är nu. Liksom.
Yes.
Vi måste organisera momentumet för att det inte ska övergå i vakuum.
Men den stora förhoppningen tänker jag alltid man kan ha, oavsett vad som händer. Och det är en lärdom tycker jag från Egypten också. Att en rörelse kanske... Målen kanske inte uppfylls och någonting hemskt ersätter den då, som vi pratar om i Egypten eller Brasilien eller vad som helst här. En fascistisk rörelse ersätter den. Men det som händer är ju trots allt att nya generationer formas. Och det, oavsett vad som händer i Sverige, så är ju det ändå att jag lovar att det finns så många där ute just nu som ser vad som händer och formar sin politiska uppfattning just nu. Och ser världen på nya sätt i den här stunden. Och det är ju faktiskt, det är ju en vinst i sig ändå.
Och som hela det här samtalet går ut på att också se hur det, även om man förlorar, även om det är en berg- och dalbana, så ackumuleras kunskapen i varje ny protestvåg.
Absolut.
Från de tidiga. Den,
globalt också, globalt.
Globalt, ja. Det är inte guldfiskar som glömmer varje tidig händelse, utan allt står på ryggen av det som skedde för tidigare. Liksom.
Ja, exakt.
Bär det vidare. Kanske ska sluta där.
Vi kan aldrig förlora.
Ja, och så får vi tipsa om nya numret av Brand då. Kamper i norr.
Kamper i norr. Dekolonisering och motstånd.
Tack så mycket Helena att du ville vara med.
Tack Mattias.